God morgon, det här är Radio Nacken, 99,9, klockan är 7:01 på morgonen och en massa dimma i Nacka. Det där utöver dimmigt Saltsjöbaden just nu. Det kommer att vara lite växlande molnighet hela dagen idag och det har ju regnat i natt. Det kommer att fortsätta regna lite till och från under dagen. Just nu 7,8 grader här i Nacka och det kommer väl gå upp till en 14 grader idag. Vinden nordvästlig 5 meter per sekund, vridande mot nord under eftermiddagen. Solen gick upp 4.43 och går ner 20.47. Och naturligtvis ska vi fortsätta med boken idag, Stockholm under 750 år av Lars Eriksson. God morgon, jag heter Lasse Lundberg, finns här varje morgon mellan 7 och 8 på 99,9 MHz. Man kan även lyssna på internet, radiolars.com. Som vanligt kan man ringa in hit också, var med i sändningen. 08 716 4417, det är 08 716 4417. Visste ni att en av våra vanligaste vardagsfrukter kanske kommer att försvinna? Vad kan det nu vara? Ja, det får man höra mer om man lyssnar vidare. God morgon, det här är Radio Nacka. Klockan är 7:07 på morgonen. Den 4 maj 2004. God morgon, tisdag. Thank you. stort strömavbrott i nordvästra Stockholm. Det här är ju sydöstra, vi finns i Nynacka, så jag vet inte om det var några invånare som blev drabbade. Men den här servern som sänder ut Radio Lars på internet finns i det område som kanske har drabbat. Men det, enligt vad jag kan se här på loggen, så verkar det som internetsändningarna har rullat hela natten i alla fall. Att döma av vad jag kan läsa ut av antalet besökare vid olika tider och sådär. Så det verkar som vi har sänt hela natten på radiolars.com. Jag har de sex senaste sändningarna liggande där i repris på radiolars.com, så de snurrar enligt ett schema där. Annars så sänder vi på 99,9 MHz Radio Nacka. Och där kommer vi också komma ut på internet, så man kan höra Radio Nacka på internet tyngt runt också här i en framtid. Det blir väl bra. Så att jag hoppas att det inte drabbades av strömavbrott. Men någon som ska åka och jobba där i nordvästra Stockholm, det var då Spånga, Tensta och de områdena som var drabbade. Så jag vet, det kanske innebär någonting.
Rädda bananerna!
Va?
Rädda bananerna!
Va? Vad sägs det?
Rädda bananerna!
Jaha, rädda bananerna! Jo, nu förstår ni, ska ni få höra på saker här. Glöm global warming, sinande olja och den kommande istiden. Här är ett hot med hävert. Bananerna håller på att dö ut. Det är ett fungus som angriper. Då bananerna inte befruktar varandra på vanlig väg, inga fula tankar nu, så har de nästan alla samma DNA. Och det innebär att de är dåliga på att anpassa sig och bemöta miljöhot. Odlarna besprutar allt de kan, men fruktar, ursäkta, utslagning. Framförallt har de långsamt mognande, vi kan skickas långa vägar med båt. En mjukare och snabbare mognande sort verkar klara sig bättre. Kanske kan flyga sen. Redan har den gule blivit slagträ, ursäkta igen, i den politiska debatten. Miljöaktivister säger, titta så det kan gå när man genmanipulerar. Å andra sidan svarar, bananen kan räddas med genmanipulering. Så nu gäller det att äta bananer medan man kan. Tänk om det är en försäljningsgimmick. Som är kaffe för 20 år sedan. Men tänk om bananen försvann. Den betyder ju en hel del i vår kultur. Vad ska man kalla bananrepubliker? Tänk på alla roliga banantelefoner eller bananformade maskotar. De kommer inte längre i oss leenden, utan en tår i ögonvrån. Våra barnbarn får höra oss skrocka om kärlek över första bananasplitt. Bananen i våra minnen kommer förvandlas till något mystiskt och romantiskt. Och det blir inte lika roligt längre att berätta vad banan kallades på norska. Det är guleböj. morgon, det här Radio Nacka 99,9. Heter Lasse Lundeberg och finns här varje morgon mellan 7 och 8. Klockan är nu 16 minuter över 7. Vi har 7 grader och då kommer vi bli 14 sådär. Lite spridda regnskurar och fortsatt molnigt väder. Jag har läst en text jag skrev igår om att bananerna håller på att dö ut. Det är helt enkelt så här att det är sant. Det är en fungus, jag kommer inte ihåg vad det heter på svenska, ni får ursäkta, en sån här sånt här liksom som växer som är lite otrevligt. Bakterier i sig, men det är en sån fungus som växer på en del bananträd och slår ut dem. Och bananerna är känsliga, för det är inte som vanlig frukt att de liksom, de växer och parar sig och får nytt DNA och utvecklas och sådär, utan bananer har samma DNA. Människan har fixat fram, det var flera tusen år sedan man bara hittade bananer och odlade fram någonting som var gott att äta och sådär. Så att det är samma DNA, och det är inte vanlig befruktning som är att utvecklas med nya DNA. Det här gör att ända sedan 50-talet den här sorten vi har nu, den har funnits, och det är ganska intressant. Det är alltså samma DNA vi haft i bananerna i alla de åren. I 60 år nu, eller vad det blir, 50 år. Och det tar ungefär 28 dagar för dem att mogna. Så då kan man lasta dem på skepp och skicka dem hit till Europa. Så från att vara illgröna så blir de gula, lagom att äta sådär. Och man håller på att odla fram en ny sort som kan klara sig lite bättre. Men den mognar då på 10 dagar ungefär, vilket innebär, eller 5-10 dagar. Så den måste skickas mycket snabbare. Men så att det är alltså en del i naturen att förklara sig, så utvecklas vår DNA och vi anpassar oss till naturen enligt Darwins lära. Och det är det som inte bananerna gör, de har samma DNA. Och det är alltså så att genom att manipulera fram den här sorten så har vi fått en väldigt bra banan, men med samma DNA hela tiden. Det är därför den är känsliga. Det är då som de som är mot genmanipulering säger att titta så det kan gå. De som är för genmanipulering säger att ja, men det här ska vi försöka ordna det här genom genmanipulering. Så det kanske blir sanning. Yes, we have no bananas. When? Ja, 10 år säger bananisterna. Det är alltså så att det var i januari förra året som det här kom ut som nyhet, kan man säga. Ja, det har väl märkts tidigare. Och en banansort redan slagits ut. Det var alltså så att på 50-talet kom det nya som vi har idag. Bananen är väldigt nyttig. Den har ju massa näring och den är lätt och trevlig att äta. Den kladdar inte sådär. Klart skal måste man göra sig av med. Men den har inga frön heller. Det är väl därför den är så trevlig att äta. Det är just det som är haken, att den inte kan fortplanta sig själv. Jag ska kolla här. Jag var ute på internet igår och läste lite om bananer på olika ställen. Och då hittade jag faktiskt en ganska intressant hemsida från Banankompaniet, där man går igenom bananens historia i Sverige. Det visade sig att Norge var före. Det var 1905. Alltså nästan 100 år sedan som bananen infördes i Norge. Och nu, sen kom det 1909 till Sverige, så vi ligger efter lite där. Och enligt medeltida uppfattning var det inte bananen. Nej, förlåt mig. Enligt medeltida uppfattning var det bananen, inte äpplet, som var kunskapens frukt. Det var på grund av denna legend som Linné gav en av banansorterna namnet Musa paradisiaca. Bananen härstammar från Sydostasiens fuktiga djungler. Som en av världens äldsta kulturplantor omnämndes den redan i buddhistiska texter år 1600 år före Kristus. Så, ja, det är ganska intressant. Och jag hoppas att vi får börja hålla banan. Jag kommer i alla fall börja äta fler bananer under den tid de finns kvar. Hoppas att de kan genmanipulera fram fler växter. Fidel Castro på Kuba, han har faktiskt den här sorten som mognar på 10 dagar, så han räknar med att kunna sälja den stort. Och den här fungus som man har, det är alltså både i Sydamerika mest man odlar bananer, och det är där man har drabbats av den i första hand, men även i Afrika. starten blev allt ifrån god för de första svenska bananerna. Den första sändningen som kom till Göteborgs kaj var helt svartfrusen och bara några få bananer gick att äta. Efter att ha lyckats få in flera partier av fräscha bananer ökar intresset hos köparna för denna exotiska frukt. Några år senare etablerade man också lager i Stockholm och Malmö. Stockholmslagret blev på Tunnelgatan i centrala innerstan och i Malmö hyrdes lokaler av kioskbolaget. År 1910 utökade AB Banankompaniet sin verksamhet till import av sydfrukter samt bildade Göteborgs fruktengrossistförening. Syftet var att främja sunda affärsprinciper i branschen. Då stora delar av bananlasterna som kom till kaj Göteborg ofta var förstörda eller övermogna börjar man se på möjligheten att frakta frukten under bättre former. I England hade bananhandlarna övergett att transportera hela bananstockar. Nu skar man ner stocken till så kallade händer i lämpligt format så bananerna lättare kunde packas i smålådor. Och dessa klarade i sin tur bättre hanteringen och transporten ut i landet. Man slapp klämskadade bananer som tidigare inneburit ett stort svinn. Ja, det där var lite ifrån Banankompaniets hemsida. Och 1909 hade man lite jubileum, för då var det från 1909 till 1999. Då var det 90 år sedan, 90 år man hade haft bananer i Sverige. Som sagt, Norge låg före där, 1905 redan. Så... det är ganska intressant med bananens historia, och vi får hoppas att vi får ha den kvar eftersom den är på väg att dö ut. Jag kommer inte på vad fungus heter på svenska, men det är alltså en fungus som angriper bananträden och som gör att den kommer att dö ut kanske, eftersom den inte växer på vanligt sätt genom fortplantning och kan anpassa sig till miljön. Så det är samma DNA i bananen de har haft sedan 50-talet. För det var nämligen en utslagning. Jag skulle ta och kolla upp. Det läste jag här nyss, ja. Det var en utslagning en gång på 50-talet och den sorten slogs ut och försvann. Och sen har vi då en ny sort sen dess. Jag ska se om jag hittar det. Det kan vara intressant här. Det var på 50-talet man hade en relentless soil fungus called Panama disease, and it wiped out the then dominant banana variety Gros Michael. Det hette alltså sorten förr i tiden. Now, in addition to black Sigatoka, a new variety of the Panama disease is back, destroying Cavendish banana plantations in Asia, Australia and Africa. It has not yet appeared in the Western Hemisphere, although it may just be a matter of time. Ja, det innebär att det finns platser kvar där den här fungusen inte har angripit än så länge. Så då går väl priserna upp om det visar sig att de andra slås ut. Men Gros Michael heter alltså sorten som kom in förr i tiden. Den vi har då sedan 50-60-talet heter alltså Cavendish. Och det är samma DNA på alla de bananerna. Det är ganska intressant att de är så lika. Och det är alltså den som mognar på ungefär 28 dagar. Och... det var en annan sån här fungus tidigare. Banana plantations worldwide have been devastated by a fungus known as Black Sigatoka, which was first recognized in the Sigatoka Valley of Fiji in 1963. Så det var 1963 man först upptäckte den här sjukan som angriper träden. Och det är den som nu man har försökt hålla tillbaka, men som håller på och sprider sig igen. Så passa på att köpa bananer medan de finns, men framförallt pinnarna de är så dyra. De är inte så dyra nu. Så det bara passa på. Det kommer i alla fall jag göra. Så där ser man. Nej, men det vore verkligen tragiskt om bananerna försvann. Den har ju en speciell jag menar, nu ser man bananen som lite roligt och lite så här garva, lite gimmick, men om bananen skulle dö ut, då skulle den få en sån här helt annan pondus. Då skulle det göras så bronsstatyer av bananer och sättas upp. Och skulle min tårig ögonvrån tänka tillbaka på den tid man hade bananer. Tabell nummer 3 avspeglar läget i en nybyggarstad där inte mindre än 6 av 10 stockholmare är födda någon annanstans. Vad är detta? Jo, det här är fortsättningen på boken Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson. De inflyttades tyngdpunkt ligger i de yngre årsklasserna, vilket visar att massinflyttningen är färsk datum. Bara bland barnen är det stockholmsfödda som är i massiv majoritet. Allt detta visar att det var unga, barnlösa och ogifta män och kvinnor som i slutet av 1800-talet sökte sig till Stockholm. I boken finns här en tabell där man har kollat utvecklingen lite. Det är ganska intressant. 1855 så hade Stockholms befolkning ett numerär av 97 952. 1860 så var man uppe i 112 000. 1865 var man uppe i 133 000. 1870 så var man 136 000. 1875 var man 152 000. 1880 var man 169 000. 1885 så var man 215 000. Och tabellen börjar alltså... den började 1855, då var man 97 000. Och 1885 så var man uppe i 215 000. 1890 så var man 246 000. 1895 var man 271 000. Och 1895 var man 271 000. Jag tror det har blivit något feltryck här. Visserligen är jag sifferblind så gott som en. Men tabellen slutar på 1890. Men numret innan var 1895. Ja, det måste, 1890 finns på två ställen i tabellen. Så vad ska vi hugga till med? Jag tror att det måste sluta på 1900. För det säger nämligen rubriken. Så det måste vara ett feltryck här. Ja. Siffror är inte min starka sida. Men 1900 så är invånarantalet då 300 000 stockholmare. 1855 så var det 97 000. Så där kan man se hur ökningen har gått i alla fall. Ah, tillbaka till bokstäver igen. Det var inte bara Stockholms stad själv som bidrog och drog fördel till inflyttningsvågen i Sverige. Även förortskommunernas befolkning började öka. Antingen genom direkt inflyttade eller genom stockholmare som föredrog att bo en liten bit utanför den allt mer osande och överbefolkade industristaden. Under 1870-talet började en markant befolkningsökning sätta in i Solna, i Nacka, Upplands Väsby, Österåker, Vaxholm, Värmdö och Västerhaninge. Under 1880-talet ägde en kraftig befolkningsökning rum främst i Sundbyberg från 570 till 1289 invånare. Men under 1890-talet tog ökningen fart igen med en 50% ökning i Sundbyberg, en tredubbling i Solna. En ökning från i stort sett ingenting till nästan 1400 i Djursholm. En kraftig expansion på Lidingö. En 150% ökning i Nacka. För att nämna de viktigaste tillväxtområdena i Stockholms utkant. Men det finns faktiskt en helt annan sida av Stockholms utveckling under 1800-talets sista decennier. En utveckling som gick i en helt annan riktning. Nämligen till Amerika. Den stora utvandringen till Amerika lockade mellan 1840-talet omkring och till omkring 1930 runt 1,3 miljoner svenskar. Det här var en oerhört stor förlust för Sverige. Samtidigt som den onekligen lättade på trycket och möjligen gjorde att vårt land klarade sig bättre undan svåra sociala oroligheter. I synnerhet under massutvandringsskedet under 1800-talets 3-4 sista decennier. Man ska också komma ihåg att inte alla utvandrare stannade i USA eller för den delen Kanada, Australien och Nya Zeeland, dit många också begav sig. Under perioden återflyttade runt 200 000 svenskar från i första hand norra Amerika. Även från Stockholm utvandrade många. Under det mest intensiva utvandringsskedet 1880-93 lämnade 22 885 personer i Stockholm med siktet inställt på Nordamerika. Och det här är faktiskt en relativt högre utflyttningsintensitet än i resten av landet. De största utvandringsområdena i Stockholms stad var Kungsholmen, Adolf Fredriks och Klara församlingar, det vill säga Västra Norrmalm, samt Jakob och Johannes församlingar, det vill säga Östra Norrmalm. Något lägre tal uppvisar Östra Södermalm, Gamla stan, det vill säga Nikolaou församling, och Hedvig Eleonora församling på Östermalm. Förklaringen är säkert att Kungsholm med Adolf Fredrik hade stadens högsta andel av nyinflyttade. Och dessa nya stockholmare bestod till stor del av unga, ogifta kvinnor och män som valde att flytta vidare till Nordamerika innan de hunnit rota sig i huvudstaden. Denna grupp utgjorde nämligen omkring 80% av alla emigranter som lämnade Stockholm. Även i andra avseenden avvek Stockholm från resten av landet. Större delen av Sverige genomgick mellan åren 1810 och 1870 en period med kraftigt sjunkande dödlighet och oförändrade födelstal. För Stockholms del inföll den perioden först mellan 1860 och 1890. Under 1800-talets första hälft var huvudstaden helt beroende av höga inflyttningstal för att kunna upprätthålla en befolkningsökning. Under seklets andra hälft betyder de sjunkande dödstalen allt mer för att öka antalet stockholmare. Men inflyttningsöverskottet fortfor att vara den viktigaste faktorn bakom stadens kraftiga befolkningstillväxt. God morgon, det här Radio Nacka. Vi läser ur Stockholms historia under 750 år av Lars Eriksson. Och nu är vi inne på 1800-talet. Men vi kommer hoppa lite fram och tillbaka i boken, nämligen så texten är skriven. Så det är ganska intressant. Man lär sig att historien går i cirklar och saker kommer tillbaka. Återuppstår och kommer igen. Återuppstår och kommer igen. Återuppstår. Klockan är 7.39. Vi har en 7,8 grader utanför fönstret. Det kommer gå upp till en 14 grader under dagen. Vi har väldigt mulet här i Nacka. Nej, jag menar dimmigt, men jag hade mulet också. Men ovanligt mycket dimma. Det brukar vi inte ha. Man kan tro man är i London. Det kommer gå upp till en 14 grader under dagen och vinden 5 meter per sekund nordvästlig. Rolig den här boken, för på bilderna så lär man sig också en hel del. En bild säger mer än 1000 ord, men så många ord ska jag inte lägga på den här bilden, men de har en del bilder. Här är några riktigt sprättiga gentlemän från mitten av 1800-talet. Det står så här till bildtexten: i Stockholm har alltid funnits invånare som velat synas mer än andra. I mitten av 1800-talet var Norrbro stadens främsta snobbränna, citat. Och detta för de modemedvetna. Och så ser man här en litografi av Carl Anders Dahlström ur samlingen Teckningar ur vardagslivet. Man har stavat vardagslivet HV i början och livet då med FV. Gjorde man till 1957. Och vi ser en teckning av två mycket stiliga unga herrar i, heter det schapp och klack det där, så hög cylinderhatt och såna, såna glasöga, såna här liksom lins man sätter fina ögat som glasöga då. Handskar hade de och promenadkäpp och rutiga byxor han igenom, spetsiga skor, och de ser, de ser väldigt nobla ut, tycker de själva. Det är kul att se de här teckningarna, för det visar liksom också att någonting går igen. Det finns en annan sån här bild från Söndagsnisse. Strix, svingpjattar, nakensnajdare, mods, punkare, Det yngre Stockholm har ständigt sugit till sig musik och modeinfluenser från utlandet, ofta västerifrån. En så kallad söderamerikanare förvisar stolt det senaste för några som inte hängt med i utvecklingen. Och det var alltså Söndagsnytt i 11 som visar en, var det svingpjatte här, en man med mycket fin och stor trenchcoat som tydligen var riktigt inne just på den tiden. Kulturbild. Ja, det är ganska intressant. Så man aldrig hängde med på det där, men kanske inte för sent. Jag vet inte vad som är modigt just nu. Vad är det som är modigt just nu? Jag har sett ungdomarna börja få långt hår igen. Men det har jag. Men det är faktiskt inte jag klippt mig helt enkelt. Det är så lustigt för att man hör ibland folk, såna här analytiker som säger att man kan bedöma en människa via deras kläder. Och här ser man då att de här kläderna utstrålar det och det. Man vill säga det och det. Man gör ett statement. Och den här personen tycker så och så. Jag undrar om någon som bedömer mig på det sättet liksom. Jag får kläder av folk, sådana här gamla överblivna, eller man hittar några sådana här. Det är det jag använder. Eller jag köper det som råkar finnas eller sådär. Och liksom, det är ganska kul om någon tror att man gör ett statement då, om man från har vissa kläder. Så det är bara tillfälligheter. Ja, det är ganska lustigt. Men ja. Folk håller på med mod om de vill. Det går också att se en skillnad mellan män och kvinnor. Och detta fantastiska upptäckt är ur Lars Erikssons Stockholms historia under 750 år som vi nu fortsätter att läsa ur. Under högkonjunkturen i början av 1870-talet fanns en svag tendens till ökad manlig överdödlighet. Något som kan hänföras till epidemier, förstärkt genom trångboddhet och ökat fylleri. Såväl Stockholms stadsläkare som olika statistiker fann under både 1850-1880-talen att alkoholmissbruk i samverkan med farliga arbetsplatser, inte minst utomhus, bidrog till en större dödlighet bland stockholmarna än bland stockholmskorna. Trots en ökad dödlighet och emigration fortsatte Stockholms befolkningsökning även under det nya seklet 1900. Inte minst på grund av att den svenska industrialiseringen och därmed även inflyttningen till Stockholm fortsatte relativt oavbruten ända fram till första världskrigets utbrott. Nästa rubrik lyder: den internationella storstaden växer fram 1900-talet. Under den första hälften av 1900-talet fortsatte Stockholms befolkning öka med runt 100 000 människor vart 15 år, vilket framgår av tabell 4 nedan. Vi ser tydligt hur befolkningsökningen pågick oavbrutet i början av 1900-talet, men gick något långsammare under senare delen av första världskriget, då såväl livsmedel som bostadsförsörjningen i Stockholm kom i svår gungning. Därefter fortsatte ökningen, och inte ens under andra världskrigets avspärrning kan man märka någon avmattning i huvudstadens befolkningstillväxt. Tvärtom. Först i mitten av 1950-talet märks en påtaglig avmattning till följd av en minskning under 1960-talet, den första sedan 1700-talet. Men detta är en bild som är bedräglig. Stockholm började delvis bli fullt och en fortsatt expansion ägde rum, inte minst då från 1960-talet, i grannkommunerna. Tiotusentals människor som hade sitt arbete i Stockholm flyttade till Haninge, Tyresö, Huddinge, Botkyrka, Nynäshamn, Täby, Solna med flera kommuner, vilka växte till omfatta mellan 30 000 och 60 000 invånare. Allra tydligast är detta kanske i Tyresö, där Stockholms stad tack vare en lagändring i början av 1960-talet, Lex Bollmora, fick rätt att köpa mark för bostadsbyggande i en annan kommun. Stockholms expansion hade flyttat utanför stadens gränser. God morgon, det här är Nacka. Klockan är 7.47 och vi läser högt ur Lars Eriksson, Stockholms historia. Intressant tabell. Usch, hatar siffror. Men man har gått igenom hur stor var Stockholm då från 1900 till 1970. Ska bara ta var tionde år. Då kan man finna här att 1900 så hade Stockholm 3624 invånare. 1910 hade Stockholm 342 000. 1920 hade Stockholm 419 000. Och 1930 hade Stockholm 502 000 invånare. Och 1940 hade Stockholm vuxit till 590 000 invånare. Och 1950 hade Stockholm 744 000. 1960 808 000. Och 1970 hade Stockholm 746 592 invånare. Under 1900-talets senare del gjorde en betydande inflyttning att Stockholms befolkning, precis som 100 år tidigare, upprätthöll sin nivå och kranskommunerna samtidigt började öka sin befolkning. Miljonprogrammets exploatering av nya områden som till exempel Järvafältet möjliggjorde skapandet av nya stadsdelar som kunde svälja de inflyttande. Arbetskraftsinvandring från södra Europa under de första efterkrigsdecennierna avlöste senare av flyktinginvandring från bland annat Latinamerika och Mellanöstern. År 1980 hade Stockholm 53 400 invånare som hade utländskt medborgarskap. Och det var 8,3% av befolkningen. Det var en siffra som 1995 hade ökat till 72 500, 10,2%. Även om dagens stockholmare kommer från betydligt fler länder än under föregående sekler kvarstår en faktor oförändrad, nämligen det finländska inslaget. År 1995 var 14 500 av de 72 500 utländska medborgarna finländare. Och räknar man både första och andra generationens invandrare, det vill säga födda utomlands eller födda i Sverige, med en eller båda föräldrarna födda utomlands, når denna del av Stockholms befolkning år 1995 upp till 203 182, eller 28,6% av stadens hela befolkning. Ja, det var intressant. Nu är inte siffror så bra i radio. Precis, man. Förfallt inte ens som inte kan förstå siffror, men... intressant ändå. Hur Stockholm har levt och växt och andats och pulserat under seklerna. Tyresö så syns inte det längre. En dimma ligger tät över Erstaviken. Tyresö syns inte, så jag hoppas det ligger kvar där. Dimma över hela Nacka och mulet hela dagen. Det har regnat till och från den natten. Ni hörde det här. Och det kommer att vara en del växlande molnighet. Vad säger jag? Växlande molnighet. Det kommer alltså vara lite sol. Vad intressant. Det ska bli kul att se om det kommer sol idag också. Lite regnskurar till och från under dagen. Och lite mulet. Kanske lite sol. Och lite, så här, lite av varje. En bukett. Ett montage av väder. Upp till 14 grader kommer att montera sig också. Vi har en 7,5 grader i Nacka just nu. Så. Ja, det är bara att köra försiktigt. Och sådär, behålla galoscherna. Vinden 5 meter per sekund. Ja, vad ska hända imorgon då? Då tror man också att det kommer att vara lite sådär växlande molnighet. Men under hand så kommer det att klarna upp lite imorgon. Och då kommer det gå upp till en 20 grader har man spekulerat. Wow! Det blir väl intressant. Och ingen nederbörd. Så det får vi se. God morgon, det här är Radio Nacka. Vi finns direkt här varje morgon mellan 7 och 8 om det är vardag. Och på torsdagarna kan man även höra Sturesen direkt. Och annars kan man höra intressanta program snurra. Vi ser att vi klippte av här i morse just som de berättade om Duvnäs station på Saltsjöbanan. Men det är klockan som följs. Så vi kanske får höra mer om det senare. Ansvarig utgivare för denna sändning är Radioföreningen Nacka. Klockan är 8:02. Ernesto Cortázar, låten heter 60 Years. Och 6 timmar i omloppstiden på programmet. Den här sändningen kan man höra i repris på internet klockan 13 idag. Där de 6 senaste sändningarna av radiolars.com finns. Det bara gå till radiolars.com. Annars så sänder vi på 99,9 MHz i Nacka. God morgon, vi hörs igen imorgon. Hej då.